Hej och varmt välkomna tillbaka till andra avsnittet av Marvelous.
Hej, hej.
Hallå, Amanda, hur känns det?
Jo, det känns jättekul. Jättebra.
Ja, det är bra. Men du har varit och sett Venom nu.
Ja.
Tankar,
alltså, den var skitbra. Verkligen.
Jag får inte spoila för mig.
Nej, jag ska absolut inte spoila, men jag kan säga att den är väldigt, väldigt bra.
Mm-hmm. Såg du första förresten?
Ja, men inte på bio. Utan den första såg jag bara för 2 veckor sedan.
Okay.
Det var ju därför jag såg andra nu. Men den är ju som sagt utanför MCU.
Ja.
Men ja, jag får inte säga mycket. Men den
är utanför. Jag har sett lite spoilers redan. Så det är liksom inte... Jag vet typ vad det handlar om, men ändå inte.
Ja, men det handlar ju om att den här The Red One kommer. Det kommer en till alien.
Carnage.
Men hur han kommer dit, det är lite speciellt. Och det är lite kul.
Okej. Okay.
Den är inte som den förra, kan jag säga. Men så säger jag inte. Men som sagt, end credit-scenen var ju... Om man inte har hängt med så fattar man inte vad det var som hände. Men jag fattar direkt, för jag hade ju råkat se spoilers på TikTok innan.
Of course.
Men end credit-scenen var faktiskt brutal. Jag är jättetaggad nu.
Jag tycker inte om brutal i...
Den är det.
Okej.
Okay. Jag lovar.
I don't like that.
Man skriker när man bara, vad är det som händer? Men ja, du får se den.
Ja, jag får se den. Jag ska se den snart. Jag
har, men det är bra.
Jag försöker boka in någon som vill se den med mig.
Ja, men det är bra.
Jag hittar ingen. Det är hemskt.
Jo då.
Men är vi redo att köra igång med veckans 2 filmer?
Ja, men det tycker jag.
Vilka är det?
Det är Iron Man och The Incredible Hulk. Okej. Okay. Iron Man är ju... den första filmen som släpptes i båda MCU. Den är också första filmen i fas 1 och den första filmen för Infinity Saga. Och den släpptes ju då 2008 och är regisserad av Jon Favreau. Om jag uttalade det rätt, jag tror det. Och det är ju då Happy Hogan i filmen som är också regissören. Och den här filmen är ju inte rakt av baserad på en av The Comics. Utan den är bara så här små plottar från en serietidning. Och den heter Tales of Suspense, nummer 39. Och är
Tales
från 19...
of Suspense?
Ja. Och är från 1962. Och det är första gången man ser Iron Man. Men det är inte på samma sätt. Jag tror han blir tillfångatagen på samma sätt i filmen.
Ja.
Men inte, den är inte helt samma. Utan det är små plottar som de har tagit från den.
Okej.
Okay. Comics.
Okej, och sedan bara satt ihop. Okej.
Ja,
precis. Har han ändå så här, vet du om han har en ordentlig så här origin story i The Comics? Eller om det är liksom, eller om det är liksom The Origin Story?
Nej, men jag bara tror det. Jag okay. tror det är det. För det är första, och den handlar om omslaget. Så liksom, det är han på omslaget där han säger I am Iron Man.
Okej.
Okay. Så den, fast då är han ju helt järn. Alltså han är inte röd, utan han är liksom den här stålfärgen över hela.
Ja, okay.
Men den har jag tyvärr inte läst. Men jag har sett på YouTube, för det är den som visar hela serietidningen.
Jaså.
Så jag har ju sett vad den handlar om. Väldigt tack till Lur Kirby Ditko Comics på YouTube om någon vill se den. Men ja, du har ju sett filmen.
Ja.
Då vet du ju vad den handlar om.
Oh, ja.
Men jag tänker att alla kanske inte vet vad den handlar om. Så jag tänker att jag bara snabbt förklarar det viktigaste om hela filmen. Och det är ganska mycket. Men vi tar det som det kommer. Då är ju Tony Stark en smart. Han är väldigt, väldigt smart faktiskt.
Han är extremt smart.
Ja, han är helt sjukt smart. Men ja, en multimiljonär som är vd och ägare för Stark Industries. Och det är ju egentligen hans pappas företag som han fick ta över efter att han men omkom av inte förklarliga anledningar vid det här skedet. Det kommer vi till någon annan i ett annat avsnitt.
Han är bara död.
Precis. Han och hans mamma är ju då redan borta. Och han blir ju då Stark Industries vd och ägare. Och Stark Industries är ju de som tillverkar vapen, speciellt i krig.
Mm.
Och det blir ju lite, hur säger man, dumt. Det blir krångligt för han vidare i filmen. Och då startar ju filmen med att han ska ju bli eskorterad någonstans. Och blir attackerad av Vi vet inte det
han,
än.
Han ska visa vapen, va?
Ja, precis.
Och göra en så här, liten fotoshoot och sedan...
Precis.
Lian attackerar den.
Av sina egna vapen.
Det är lite så här karma.
Ja, det är lite så. Men han blir då kidnappad. Ja, men lite så. Här får vi inte reda på vilka det är direkt. Men jag vet ju nu, och du vet ju det med, och de som har sett filmen, att det är Ten Rings som kidnappar honom. Och vilka detta är kan jag ju inte berätta för mycket nu. För att vi vet inte så mycket om dem i första filmen, utan det får vi veta mer i faktiskt den som släpptes nu ju. Shang-Chi. Så jag kan inte gå in för mycket, för då spoilar hela Shang-Chi och vi ska hålla oss till Iron Man. Men Ten Rings är någonting att lägga på minnet helt enkelt bara. Och där då...
Såhär 10 år senare eller
kan man precis, ja, men nej. Ja, jo, 13 år senare till och med.
Kommer tillbaka och bara okej.
Ja, verkligen.
Welcome back.
Ja, men lite så. Och där träffar han ju då Ho Jinsen, om jag uttalar det rätt, som hjälper han faktiskt rädda livet på honom. För i samband med den här kidnappningen så blir ju han får, jag vet inte vad det är, men han får någonting mot
han får,
hjärtat.
Det är debris, höll jag på att säga på engelska, men det är skrapnel.
Ja, precis.
Från bomben.
Precis, som är på väg mot hans hjärta. Och då bygger då Ho Jinsen en elektromagnet som håller de här scrapples, eller vad det nu kallades, ifrån hans hjärta. Det blir ju som en magnet som håller ifrån dem. Och varför han, eller liksom Joe och Stark har blivit kidnappade är ju för att de ska bygga en vapenmissil åt terroristerna som de ska använda i, ja, men i kriget mot av vilket land som helst egentligen. Så under deras tid i fångenskap så bygger Tony och Jinsen då en elektrisk generator som då sen får namnet Arc Reactor. Ja, och den är ju betydelsefull genom hela The Infinity Saga.
Eller hela ut. Stories, hela Tony story.
Ja, men precis.
Det
är ju, ja, för det är ju den som håller han vid liv och ger då sen dräkten den här, ja, men styrkan på ett sätt. Och de bygger ju då även en dräkt som Tony sen använder för att rymma från de här Ten Rings. För då bygger de en ståldräkt i smyg, får jag bara påpeka. För det är ju inte, de blir ju filmade hela tiden genom övervakning. Men de lyckas bygga detta i smyg. Men sen när då The Ten Rings upptäcker detta så blir de ju attackerade. Men Jinsen, he sacrifice himself. Och Tony lyckas rymma därifrån. Och sen då blir ju Tony hittad. Och när han är väl hemma så tillkallar han presskonferens. Eller en pressträff.
Jinsen blir dödad där någonstans också.
Ja, precis. Han dör ju. Han sacrifice himself och dör. Och där väl hemma så, träffar han ju Happy och Pepper och han är ju lite, ja, han har ju trauma efter detta. Och det är jätteförståeligt. Men han går ju till en pressträff där han meddelar att företaget kommer att sluta tillverka vapen.
Mm-hmm.
Och det här är ju bra att lägga på minnet, för det här är ju konflikten i hela filmen.
Yep.
Att han bestämmer själv, för han har ju en medpartner här som är hans pappas gamla bästa kompis i princip, som heter Obadiah. Och han blir ju extremt förbannad när Tony meddelar att de ska sluta tillverka vapen.
För han vill tjäna pengar.
Ja, men precis. Och då fortsätter det här att Obadiah är ju förbannad i smyg. Han säger ju inte det på riktigt, liksom.
För då får han sparken. Vi vet alla att Tony Stark är. Han hade åkt direkt.
Ja, men precis. Men det läggs lite åt sidan i filmen. Man får inte veta lite, inte än, hur arg han är egentligen. Men då fortsätter då Tony bygga en riktig dräkt då. Som blir den här röda dräkten som han har på sig hela tiden. Och räddar faktiskt en by från att bli utplånad av en missil. Och den här byn, visste du det? Mm. Att är ju byn som Jinsen växte upp i.
Jaså?
Mm.
Nej, det
som han
jag
räddar.
Inte. God damn.
Ja, det visste inte jag heller, men det är det tydligen. Och då skickas ju missiler mot Tony av USA. Och Rhodes. Som är...
Rhodes. Jag älskar Jag älskar honom.
Ja, för det är för att bara...
He's a sweetheart.
Ja, men precis. För att vika av lite då från den här handlingen så är ju Rhodes en av Tonys bästa vänner, kan man väl säga. Som är med i armén. Men jag behöver inte berätta om han, för det kommer mer i avsnitt 3 när vi pratar om Iron Man 2.
Yes.
Om jag minns rätt, ja. Men då får ju han då, när den här missilerna kommer och stridsflygplanen kommer och ska dra ner då Tony, som de inte vet är Iron Man, så var han ju, han får ju avslöja att han är Iron Man för Rhodes då. Och han bara, nej, ner, försvinn. Så han lyckas ju ta sig ut där helt skinnat, som tur är.
Men nöd och näppe.
Ja, men precis.
They want him dead.
Ja, men lite så. Sen går det lite i den här filmen och det kommer till att Stark, eller då Tony, börjar misstänka Obadiah. Att han har någonting som han inte berättar för Tony. Så Tony skickar faktiskt Pepper. Alltså hon är ju modig. Hon går ju på riktigt...
Trovärdiga Pepper.
Ja,
hon... A real one.
Ja, precis. Hon går ju då in på Obadiahs kontor utan att han vet om det. Och börjar undersöka och genomsöka hans dator. Och det, han, det hon upptäcker är ju häpnadsväckande. För hon får ju reda på att Obadiah ligger både bakom kidnappningen på Tony. Och att han var den som beställde mordet på Tony. För när han var kidnappad så var ju planen att de skulle döda Tony efter att han hade byggt den här missilen.
Good God. Han ville ha det företaget bad.
Ja, precis. Och det som hände då, det hände massa saker däremellan, men för att inte förklara allting i detalj, så snabbt förklarat så konfronterar Tony Obadiah. Och det ser ut med att de slåss. För då har ju Obadiah byggt sin egna sån här stål. Ja, ståldräkt i princip.
Hade det någon speciellt namn? Hade han någon så här skurknamn?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var.
Okej.
Men det som händer då när han konfronterar Obadiah är ju att Obadiah tar Tonys arc reactor. Så han lämnar han för att dö där. För Tony dör ju utan den här reaktorn, för då kommer ju det här splittret in i hjärtat på han. Men Tony har ju kvar den gamla som Rinsen byggde åt han. Och han lyckas ju kravla sig till den och ta den och överleva. Och sen då i ett, ja, men ett lagerlokal eller vad det är. Jag vet inte vad jag ska kalla det stället. De åker ju till det här stället. Pepper är där först. Och så är Obadiah där och gömmer sig.
Det är ett Stark Industries lagerlokal, va?
Precis. Någonting sånt i alla fall.
Något sånt är det. Eller så fabrik eller något sånt.
Ja, precis. Och där slutar det med att Tony och Obadiah slåss mot varandra. Och spoiler, Obadiah förlorar och omkommer.
Too bad,
i den här fighten. Han sprängs väl i princip, om jag minns rätt. Pepper hjälper ju till där, på något vis.
Ja, något jag sånt. Tror det. Något sånt, ja, är det.
Något sånt är det. Ni får se filmen om ni inte vet. Och dagen efter då, för sen åker väl Tony och Pepper hem eller om något
de
slag.
Går, de går och lägger sig.
Ja, men precis. För att dagen efter så har Tony en pressträff där han berättar att han är Iron Man.
I am Iron Man.
Precis, där har vi det här kända citatet.
Den mest ikoniska linjen i hela MCU.
Han förklarar för hela världen att han är Iron Man.
Det finns ingen bättre, den är klockren liksom.
Ja, men det är den faktiskt, och han säger den väldigt, väldigt bra. Det här citatet då som avsnittet utgår ifrån och heter, det är ju I am Iron Man. Och för att inte spoila för mycket så ska man väl lägga det på minnet. Det citatet kanske?
Ja, det kan man säga att man ska göra.
Ja, för vi kan inte tro att alla har sett alla filmer.
Ja, det men... återkommer upprepade gånger.
Precis, så håll koll på det citatet om man vill hänga med. Men sen är ju filmen slut. Men i the end credit scene, tror jag, i den här filmen, så får man se Nick Fury. Han introduceras i den här filmen.
Babe.
Ja, och han kommer då hem till Tony och vill bara berätta att han är inte den enda superhjälten.
Sitter han inte i det rummet och när Tony går in efter konferensen, så sitter han redan där?
Jo, precis.
Så ja.
Ja, där sitter han då och berättar bara för Tony att han är inte den enda superhjälten. Och han vill diskutera The Avenger Initiative. Precis. Och sen var filmen slut.
Fade to black.
Precis. Fade to the credits.
Vi återkommer om några filmer igen.
Ja, men precis.
Det här to wrap that up.
Men lite så. Så det var det hela filmen handlade om.
Tony Stark built this in a cave.
Ja.
With a box of scraps.
Men jag tror han gör det i The Comics också.
För han är så smart så han kan bara...
Ja, men verkligen. Helt otroligt. Men då tar vi oss vidare till, vad tycker du om den här filmen, Anna?
Alltså, jag har för mig att detta... Nej, jag tittade på Spider-Man-filmerna först, har jag för mig.
Mm.
Men detta var ju liksom den första filmen i MCU som jag såg, bara för att Maja sa, men se den här först.
Ja.
I will do that then.
Precis.
Och alltså, det är ju... Det jag tycker om med Tony Stark är att han inte heller är det här klassiska superhjälteupplägget riktigt.
Precis.
Steve Rogers är ju din klassiska superhjälte. Mm. Han är verkligen så här, han är självuppoffrande.
Precis.
Liksom, du vet att han kommer göra något dumt för att nästan få sig själv dödad bara för att rädda andra.
Verkligen.
Tony Stark är en riktig jävel i början. Han säljer vapen till flera länder tydligen så att de hamnar i fiendens händer också. Han är ju inte en bra person.
Nej.
Men han blir en bra person. Och jag tycker om den arken. För Steve Strange går igenom samma sak. Han är ju en bra person för han är en doktor. Men liksom han är inte en... Han har inte en bra personlighet.
Nej, men precis.
De har inte bra personligheter och de är inte bra personer. Men sedan går de igenom någonting som gör att de blir tvingade till att bli bra personer. Och jag tycker om det.
Ja, men precis.
För att både Steven Strange och Tony Stark har ju kvar sina personligheter. Men de blir bättre personer.
Ja, men de har en riktigt grym karaktärsutveckling genom
filmen. De har en bra karaktärsutveckling. De blir bättre och sedan leder de världen and that's... Och it hits good.
Ja, men verkligen.
Och jag tycker CGI-en i den filmen har åldrats bra.
Mm.
Alltså det ser ju hyfsat ut ändå.
Ja.
Det är få filmer man kan säga det om. Som har mycket CGI.
Från den, från 2008 och neråt.
Ja, precis. Men jag tycker att Iron Man 1 och de flesta Iron Man-filmerna håller måttet. Jag vet inte, jag tror trean var jag lite skeptisk mot, men ettan håller måttet fortfarande.
Ja, trean är min favorit av dem. Den tycker jag är bäst faktiskt. Men det är ju för att Peppa gör en sån otrolig karaktärsutveckling i den filmen.
Hon gör en comeback.
Precis.
De lämnar henne lite åt sitt eget öde.
Mm.
Jag tycker inte de använder henne till sin fulla potential heller.
Det tycker inte jag heller.
De använder henne som ögongodis.
Precis.
Och hon är en så fantastisk karaktär. Hon är liksom Tony Starks motsats.
Ja, men det är hon verkligen.
Och det är så kul att se.
Ja.
Att de använder henne till något bättre sen.
Ja, men verkligen. Jag tycker den här filmen är bra. Men de har ju som sagt gjort bättre. Men det var ett bra startskott.
Det är ett bra startskott. Jag tycker, vad jag vet om The Comic Books, det är ju en bra origin story också.
Ja, men precis.
Och det är en bra startfilm för en bra origin story.
Mm, verkligen. Jo, men det här, den får ett bra betyg i alla fall. Det finns sämre.
Om jag säger det finns sämre. Vi kommer till det, antar jag.
Ja, lite så. Men jag har ju en liten... intressant teori om den här filmen, eller om Daya.
Ja.
Jag tror inte du har hört den här teorin.
Nej, jag har inte så mycket för teorier faktiskt. Jag bara ser filmerna.
Ja, men precis. Men jag tycker det är lite kul att liksom lista ut vad som händer och hur de knyter ihop allting. För alltså, MCU har ju alltid en baktanke med allt de gör. Det ska alltid finnas en koppling och de är så otroliga på det här. Men då är teorin att Obadiah var medlem i Hydra under hela tiden.
Jaså?
Mm. För under The Winter Soldier-filmen så förklarar tydligen Sola om hur Hydra växte. Och han diskuterade även hur Howard Starks oavsiktliga död och hur Hydras medlemmar hade infiltrerat olika grupper för att få inflytande över resultaten av politiska kampanjer, ekonomi och krig. Och det är exakt den här typen av inflytande som den största vapentillverkaren i världen har.
Nej, det är sant
AKA faktiskt. AKA Stark Industries. För de är ju störst på marknaden under den här tiden.
Mm-hmm.
Och Stan var ju faktiskt Howards närmaste vän och tog även över företaget efter den här vännens död. Och då var ju Tony bara 18 typ.
Mm.
Så Brian fick ju egen makt där, men Tony fanns ju med, men han var inte lika delaktig.
Han var,
liksom.
Inte, han var ju myndig, men kanske inte tillräckligt gammal för att ta över ett företag.
Men precis. Men under den här tiden där Tony inte var delaktig i företaget på samma sätt som han var i filmen, så gav ju detta Obdaya chansen och friheten att fortsätta då den här under bordet hanteringen med terroristgrupperna.
Mm.
Så uppenbarligen hade han mest på att vinna på Howards död också.
Det är faktiskt sant.
Men det blir tydligare. För när Tony kommer tillbaka och sätter stopp för vapentillverkningen, som han gör i filmen, så försöker ju faktiskt Obdaya desperat tvinga ut Tony så han kan behålla kontrollen över företaget. Och det förklaras ju inte varför. Vi tror ju att det är på grund av pengar.
Uh-huh.
Men tänk om det inte är på grund av pengar, utan på grund av att han är medlem i Hydra. Och den här, det förklarar ju om han är liksom,
det förklarar ju varför han får sån jävla panik.
Ja,
och det liksom förklarar bara, hallå? Han är liksom, kan inte kasta ut mig.
Ja, för han använder ju The Ten Rings för att ha livet ur Tony. Då är det inte så konstigt om han hade också varit medlem i Hydra, som är en annan terroristgrupp. Men nu då, när han såg detta, så visar det ju sig bara att Obdaya är en galen affärsman med lust efter rikedom.
I filmen är han det?
Ja, men i verkligheten måste han ju ändå stoppa Tony så att Hydra kunde fortsätta använda sagindustrier för att driva båda sidor av kriget. Ja. För att slutföra Hydras plan för världsdominans genom att göra världen så hemsk att människor skulle ge upp sin frihet i utbyte mot säkerhet. Och jag tror ju, och säkert du också, att han var ju också ute efter Iron Man-tekniken. Och det syns ju i filmen också.
Ja, för att om inte en bra person hade haft Iron Man-tekniken,
då hade det varit,
då är det ju kört direkt.
Precis.
För det där är liksom en, du liksom flyger runt i en tank.
Precis.
I huvudsak.
Ja, men precis. Och om då, om Dias plan hade gått i stöpen och Tony hade omkommit i den här kidnappningen, då hade ju han haft första tjing på tekniken.
Mm-hmm.
Och då kunnat tillverka den och göra stora vinster och även ge Hydra den här tekniken. Och då är de ju, då dominerar då de alla motsatta
arméer. Ja, armer. Precis. Då har de ju vunnit redan där.
Precis. Så det är teorin att Obdaya är med i Hydra också.
Vet du vad? Jag kan faktiskt vara med på den.
Jag är med.
Jag kan helt tänka mig det att han faktiskt... Mm.
Verkligen. Och jag vill bara säga här att det är inte jag som har kommit på teorin, utan den här är hämtad från internet. Men jag håller med i den här teorin. För det finns många fan-teorier och den här tyckte jag faktiskt stämde. Den här var genomtänkt.
Den här där var genomtänkt.
Mm.
Jag visste inte vad jag förväntade mig, men den var fan.
Den var faktiskt jättebra. Ska vi köra på Hulken nu då?
The Incredible Hulk.
Precis.
Let's go. Då så. The Incredible Hulk.
Precis.
2008, samma år som Iron Man.
När det släpptes den då?
Den gick för första gången i USA den 8 juni.
Okej, men då släpptes den en månad ungefär efter...
Ja, och det är för att det var tekniskt sett inte Marvel som släppte den, utan det var Universal Studios.
Mm-hmm.
För att de hade, alltså det gjorde det tillsammans med Marvel eftersom den här räknas som del av MCU.
Precis.
Men det är Universal Studios som hade rättigheten till att släppa Hulken-filmen vid det här laget.
Mm-hmm.
Den kallas även The Incredible Hulk 2.
För ja, det finns,
finns en etta som släpptes, någonting säger med 1997, men jag är inte säker, det kan vara på början av 2000-talet också.
Ja, någonstans.
Men det släpptes innan i alla fall.
Mm.
Men folk säger att man ska se den här som sin standalone-grej.
Mm.
Att de två inte hänger ihop. Precis. För det är två helt olika filmer.
Precis.
Och den är då baserad på tidningen med samma namn. Hulk heter den bara.
Precis.
Heter den Hulk eller The Incredible Hulk? Den heter någonting med Hulk i alla
Precis.
Fall. Så att vad jag förstår det som så hänger den rätt nära serietidningens origin story för Hulken.
Mm.
Och Hulken är då skapad av Stan Lee.
Ja.
Men det var han som inte, han skrev inte tidningen ensam, utan det var en till person som var med och skrev den tidningen.
Mm.
Dock skrev jag inte upp hans namn. När filmen släppte då. Box officen gick upp till $264.8 million.
Oj.
Det är rätt bra.
Det är väldigt bra även trots allt att Iron Man släpptes bara en månad innan.
Det och att den har fått lite mixade reviews.
Mm.
Jag kan säga vad jag tycker sen. Men,
precis, vi kommer till det.
Men jag kollade upp det för jag var nyfiken varför de bytte ut eller de bytte från Edward Norton till Mark Ruffalo i Avengers-filmen.
Ja, jag har också kollat efter.
Och tydligen var det så att Edward Norton var skeptisk först.
Ja.
När de frågade honom om han ville ha rollen.
Mm.
Men det var en av de som skrev filmen, alltså hon hade writers, ville ha Mark Ruffalo från början.
Jasså.
Uh-huh. Och han blev faktiskt vad jag förstår som så blev han tillfrågan från början också.
Mm.
Men det var de ångrade, det var några andra som ville ha Edward Norton istället.
Mm.
Så han blev utröstad helt enkelt, han som ville ha Mark Ruffalo.
Ja.
Men sedan efter, när filmen då var släppt och den var klar, så sa Edward Norton, men jag vill liksom bredda min, göra andra filmer. Jag vill göra fler filmer, jag vill ha en liksom bred grund som skådespelare. Som
Robert Downey Jr, han är ju känd nu för att vara Iron Man.
Ja, precis. Och det är lite svårt för, det är lite svårt för dem att bryta det sen. Så jag förstår. Jag förstår vad han menar.
Verkligen.
Så han ville inte göra mer efter första Hulken-filmen.
Nej.
Och då kallade de in Mark Ruffalo.
Jag hörde en annan historia.
Jaså?
Jag hörde att han då, som var Hulken i då Hulken-filmen, att han var otrevlig mot regissören så att han gick inte att jobba med. Men det kan nog ligga någonting i båda grejerna. Liksom, att det kan vara en blandning. Ja, av att...
Det är förmodligen inte bara en grej, utan
nej,
det är flera.
Precis.
Och det är faktiskt en person som har rösten till Hulken.
Vad menar du nu?
Så Edward Norton är skådespelaren.
Ja.
Och han är ansiktet, eller liksom hans ansikte blev modellerat till att bli Hulken i filmen.
Precis.
Men Lou Ferrigno är rösten till Hulken. Så de har en annan röstskådespelare till att spela Hulken.
Men va?
Det trodde inte jag. För Mark Ruffalo är ju rösten till Hulken senare.
Ja.
Men de bara modifierar hans röst.
Ja.
Men här har de faktiskt en helt annan röstskådespelare.
Men gud.
Oj. Jag antar att Edward Nortons röst inte var särskilt läskig. Den är inte särskilt läskig.
Nej, verkligen inte. Ja,
no offense till honom, men han låter inte särskilt läskig.
Ja, men det visste jag faktiskt inte. Det var lite kul.
Och Mark Ruffalo bara generellt vill ju ha sin egen Hulkfilm.
Men ja.
Och han trodde ju att han skulle få en. Stackaren. Men han får ju inte. Han borde få en. Alltså han är en sweetheart.
Ja.
Jag älskar honom. Men han kommer förmodligen inte få sin egen.
Nej.
Men han kommer vara med i She-Hulk.
Ja, men det måste
han. Han är confirmed att han ska vara med i She-Hulk.
Ja, men vad bra. Jag ser fram emot den.
Och jag vet inte. Jag tror jag läste att Abomination ska vara med i den också. Men jag är inte säker. Kanske. Det var Wikipedia. Jag litar inte på Wikipedia.
Oj.
kanske.
För den karaktären är ju med i den filmen.
Ja.
Det är väl The Villain,
ja, jag ska ta hans origin story här.
Ja, för han syns ju sen i Shang-Chi.
Ja, han är med i Shang-Chi.
Mm.
Och ja, det är flera karaktärer så här som är återkommande i MCU.
Precis.
Som vi ska ta nu. Men jag drar igenom vad filmen handlar om.
Gör så.
Och vi börjar då med själva introt, vilket jag tyckte var intressant.
Mm.
För att introt är en serie av flashbacks.
Mm.
Till då det som hände innan själva filmen startar.
Mm.
Så du går igenom massa flashbacks och det är Bruce Banner, han sitter där, han blir då träffad och han blir till Hulken för första gången och man ser det genom hans ögon så här.
Precis.
Genom Hulkens ögon. Och du ser då att du river ett ställe helt enkelt, du river någonting. Och då blir flera skadade, varav då en kvinna. Och hon är viktig för hon återkommer i flera flashbacks. Och han blir då, och han flyr då från det här stället när han då blir Bruce Banner, han lämnar. När vi kommer tillbaka in i filmen så är vi i Brasilien av alla ställen.
Jaha.
Och då har han flytt landet. Flytt USA och bor i Brasilien, i slumområdet i Brasilien.
Ja, förståeligt.
För han är jagad av amerikanska staten.
Precis.
Och jag återkommer till varför detta är. Men han bor då i en liten fattigt område i Brasilien. Jag tror det hette Porto Verde.
Mm, det gjorde det nog.
Inte säker. Samtidigt som jag tittade på filmen så var jag tvungen att leka med min katt. Så jag lyssnade inte så här helhjärtat.
Nej, nej, nej.
Men han har då lyckats gå 157 dagar utan incident. Alltså han har inte blivit Hulken på 157 dagar. Men liksom han, när han är i den här staden, han går, jobbar i en fabrik för att få pengar. Han har en, han tränar med någon för att lära sig så här hand-to-hand combat. Mm. Och att lugna sin puls. För just nu tror han ju att när pulsen går upp, det är då Hulken kommer fram.
Precis, men det är det ju inte, eller hur?
Alltså han har också en teorin att det är när han är arg.
Precis.
Så för han det säger i den filmen vid något tillfälle, du kommer inte gilla mig när jag är arg.
Nej, men precis.
Så han, jag tror han har lite olika teorier, för han fattar ju inte själv vad det är som har hänt. Och jag kommer till det.
Precis.
Men det är så söt, det, hans första scen så här är när han läser spanska. Yes. Och han sitter framför så här barnfilmer och liksom läser spanska med någon, precis så söt. It's precious.
Ja.
Och han försöker då att få bort Hulken. Han vill inte längre ha Hulken i sig. Så han har ju hemlig så här krypterad kontakt med Mr. Blue under hela så här tiden. För att Mr. Blue, vi vet inte vem Mr. Blue är vid det här laget. Nej. Men de ska försöka hitta någonting för att få bort det som gör honom till Hulken. Vilket är extrem gammastrålning.
Precis.
Och han har ju då lyckats fly från den amerikanska staten. Mm. Men en dag i fabriken så fixar han någonting och han skär sig i tummen.
Mm.
Så hans blod rinner ner i, eller droppar ner i en flaska. Och här är Stan Lees cameo, för Stan Lee, hans cameo då, dricker ur flaskan och får en sån chock av en liten blodsplatter. Får sån gammastrålning i sig så att han blir sjuk. Nej. Han får strålningsförgiftning, jag vet inte vad det heter.
Nej, men gud.
Men han liksom av det lilla blodet i den flaskan, utspätt också, så får han... blir han strålsjuk alltså, han blir sjuk.
Nej,
så
men det,
och de bara, okej, men så... Och här introduceras då Director Ross.
Mm.
Och General, vad heter han? För han återkommer ju i hela MCU.
Mm.
Du vet han, mustasch, vitt hår.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr.
Han heter Ross, men så kommer jag inte ihåg hans titel.
Nej, just det.
Här är det Director Ross i alla fall.
Mm.
Så de hittar då honom då. Och då bestämmer de sig att kalla in specialstyrkan, för de vet ju att Hulken är... Du fångar inte Hulken så lätt, om man säger så.
Precis.
Men då kallar de in specialstyrkan. Och en av de här personerna, en av deras bästa, är Emil Blonsky.
Mm-hmm.
Han kommer bli viktig.
Ja.
Och han född ryss, uppväxt i England eller någonting sånt. Mm. Han är från amerikanska marinerna, så man vet att han är tuff.
Mm.
Så de kastar sig in då i den här stan och försöker överraska honom, överraska Bruce.
Precis.
Men han är smartare. Så han lämnar en dummy i sängen så de försöker skjuta och så är det inte han. Och han har då flytt.
Ja, han är ju smart alltså.
Alltså han är ju smart.
Han och Tony är ju bland de smartaste.
Jag har en liten teori bara för att.
Mm.
Och det är att han är väldigt smart när det kommer till så här matte.
Ja, precis.
Biologi och sånt. Men han är dålig på språk.
Ja, ja. Det skulle jag faktiskt säga.
Jag har ingen så här bevis på det, men jag tycker att han är smart så här generellt, men han är dålig på att lära sig språk. Det är bara det jag vill. Det är personligt. Ja. Men det blir så här en tjejsyn genom stan.
Mm.
Och de hamnar i den här fabriken då, som han jobbar.
Mm.
Och i den här tjejsynen så har han lyckats komma i kontakt då med folk som jobbar i fabriken, som han lyckades göra sura så här, på dagen, då innan det här händer. Så de jagar honom också. Och han bara, men hallå. och de kommer till den här fabriken och börjar slå honom. Och han bara, alltså sluta, det kommer inte bli bra det här. Och det blir inte bra, för han förvandlas till Hulken. Och totalkvaddar hela fabriken.
Mm.
Med de här specialopsen och... de här personerna i, så vi vet förmodligen dör någon.
Ja, men precis.
Men så här hela special ops-teamet kommer tillbaka, så liksom. Mm. Därav Emil Blonsky. Och precis. Han är pissed. men Bruce Banner i alla fall vaknar upp i Guatemalas djungel.
Aj då.
Och han bara, ha. Okej. Okay. Och då har han ju tappat bort datorn. Där han då hade kontakt med Mr. Blue.
Mm.
Och all deras så här efterforskning det jag gjort för att liksom få bort hans gammastrålning då. För att få honom att inte förvandlas till Hulken.
Precis.
Men det de kom fram till innan den här datorn försvann då. Eller han blev Hulken och hoppade till Guatemala.
Mm.
Är att de behöver all hans data från hans research som han gjorde när han blev Hulken.
Mm.
Om vi klipper tillbaka till USA då, där Ross och Blonsky pratar om vad fan det där var för någonting.
Mm.
Ross vet ju, Blonsky vet ju inte.
Nej.
Och de pratar då om hur Hulken blev till. Mm. Och det är att Ross då visste vad det Super Soldier Serum var.
Mm-hmm.
Eftersom det var amerikanska statens egendom.
Ja,
och han ville ha egna supersoldater igen.
Mm-hmm.
Som Captain America.
Ja.
Så han bestämde sig för att försöka göra en budgetversion av det här Super Soldier Serumet då. Och då rekryterade han Bruce Banner, Dr. Bruce Banner.
Mm.
Som då höll på med gammastrålning.
Ja.
Men han sa inte att det var till ett superserum. Utan han sa att det var någonting för att skydda mot strålning, tror jag att det var. Så Bruce bara, åh helge, hjälpa liksom.
Mm.
Så han trodde på sin idé så mycket så att han använde sig själv som testperson.
Åh herregud.
Utan att veta att det här var till ett supersoljeserum och inte ett. Någonting som faktiskt hjälper folk. Utan precis. Det var till ett vapen.
Och då visste ju inte att han,
och då
att han ställde upp till att bli ett mänskligt vapen.
Ja, precis. Så nu är han, i Rosses ögon så är han USAs vapen som det måste ta tillbaka till USA.
Mm. Nej, stackarn.
Men det de kommer fram till då är att, men de har lite, de fortsätter så här sin efterforskning för det har gått typ ett halvår sedan det hände.
Mm.
Så de har faktiskt ett serum som de kan ge Blonsky.
Mm-hmm.
Så de ger Blonsky ett av de här budgetserumen då.
Mm.
Och bara sprutar in det honom.
Ja.
Om vi klipper tillbaka till Bruce Banner så har han tagit sig till USA då för han behöver den här datan.
Mm.
Och det var på ett universitet i USA då. Så där det här hände.
Mm.
Och han gjorde det ju då tillsammans med Betty Ross.
Mm.
Ross, direktör Ross dotter.
Precis.
Och hans fling. Det var inte riktigt flickvän pojkvän, utan det var en fling.
Okay.
Men han älskar. Det är tydligt att han älskar henne väldigt mycket.
Precis.
Och han tar sig in i skolan, men all hans data är raderad och han finns inte ens i liksom, the record. Han är helt borta.
Okay.
Men han känner då en person i en restaurang som han bara, hej, kan jag få låna ett rum? Han bara, sure.
Mm.
Och problemet då är att Betty och hennes nuvarande fling kommer till den här restaurangen då, precis när han ska gå.
Mm.
Så Betty och Bruce ser ju varandra. Och liksom, nej. För jag är rätt säker på att Betty tror att Bruce är död.
Ja, precis.
Jag är rätt säker på att hennes fassa, direktör Ross, då sa bara, men han dog.
Ja, men precis.
Så jag är rätt säker på att hon tror att han är stendöd, alltså han finns inte mer.
Det är väldigt troligt.
Bara för att han har nu blivit statens vapen då i Rosses ögon. Så liksom.
Precis.
Men de hittar varandra igen.
Mm.
I en sån här regnscen.
Oj,
de kramar varandra.
Ja.
It's cute.
Ja, verkligen.
Så hon börjar hjälpa honom då. Men grejen är att hennes nuvarande fling då ringer pappa Ross och säger hej, Bruce Banner är här.
Aj, aj, aj.
Och nu kommer den mest hemska scenen. Eller som jag tycker är så himla kul så här, när man tänker efter lite.
Ja.
Så de går till campuset då. Och typ 2 sekunder senare så kommer typ hela amerikanska militären in på campus utan att evakuera campuset.
Oh, vad smart
så är. Att alla studenterna är ju kvar.
Ja.
Liksom alla som är på skolan är ju kvar. Och de bara in med massa militärer.
Mm.
Och Bruce bara, helvete.
Måste och sticker. Liksom.
Men han sticker ju in i skolan.
Ja, just
och
det.
Blir fångad.
Ja.
Och till slut så blir han ju Hulken helt enkelt.
Mm. Precis.
Och liksom börjar slå sig ut för han är ju livrädd. Bruce är livrädd.
Mm.
Och Hulken är bara arg.
Ja, för han har ju ingen kontroll över Hulken.
Nej, nej, nej. Han har ju ingen kontroll. Så fort pulsen eller han blir arg eller han blir rädd, han får höga emotions så kommer ju Hulken fram. Så liksom, det går ju inte. Men de har inte evakuerat någon.
Nej.
Och Betty är där också i The Crossfire.
Nej.
Och hon liksom går fram till pappa och bara, hej, sluta. Sluta, det är Bruce.
Ja.
Liksom. Men han bryr sig inte.
Nej.
Han vill ju ha sitt vapen.
Precis.
Och in kommer Blonsky.
Mm.
Nydrogad med superserumet. Han är så här snabb också.
Mm.
Du vet som att Steve kan springa så här extra snabbt. Det kan Blonsky nu också.
Ja, såklart han kan.
Och han är också superstark.
Precis.
Så det är liksom budgetsuperserumet är igång.
Oj då, så det här var budgetsuperserumet som han också tog då?
Ja, eller jag tror Bruce var en cocktail mellan det, inte serumet utan det var bara gammastrålningen på något sätt. Jag vet inte riktigt, men han fick ju själva serumet.
Ja, okay.
Men Hulken då kastar in Blonsky i ett träd så hårt så att hela liksom alla ben bara krossas.
Aj, aj, aj.
Så det gick ju bra.
Jaha, verkligen.
han gör mest av. Ja, liksom, det är hemskt. Och Betty håller då på också att bli skjuten på grund av att de siktar på Hulken och hon går närmre.
Mm.
Så hon tuppar ju av, eller hon blir utslagen. Och Hulken blir ju superarg och lyckas fly ändå.
Mm.
Så det hamnar under ett vattenfall, det är lite romantiskt. Hon bara, men det är okej, du kan lugna ner dig. Men Bruce Banner kommer tillbaks och de flyr tillsammans helt enkelt. Och de försöker, de har kommit åt datan nu, för Betty hade en kopia.
Mm.
Så de har kommit åt datan och de är redo att... så de flyr tillsammans för att komma till den här Mr. Blue då, som ska hjälpa Bruce. Och vi klipper tillbaks till Blonsky som är... Det är ett mirakel att han lever, säger doktorn. Men precis när Ross går så här efter att han har kollat in så börjar han röra på sig igen.
Mm.
Och så gör Bruce ett misstag för han är tvungen att skicka datan till Mr. Blue.
Mm.
Och han skickar via vanligt e-mail.
Mm.
Och då har ju de ju trackat allting som har med Mr. Blue att göra. Och precis. Mr. Green och Bruce Banner.
Mm.
Så de hittar ju honom. De bara okej. Okay. Och de på något sätt lyckas veta vem den här Mr. Blue är. Och han är på ett universitet i New York City. På Manhattan. Detta kommer bli viktigt sen.
Ja.
På Manhattan, alltså mitt i centrala Manhattan. Mm. Så att de tar sig dit.
Mm.
De börjar försöka ge Bruce en härlig cocktail av droger för att försöka...
Lugna han liksom.
Och de lyckas ta bort så här ett uppsvällande av Hulken.
Mm.
Så han blir nästan Hulken och sedan kommer tillbaka till Bruce Banner. Så de bara, okej, detta är antingen bara engångsgrej eller så är det så här permanent, vi vet inte.
Nej, precis.
Och in kommer amerikanska militären.
Ja.
Med Director Ross och Blonsky. Blonsky under den här tiden har då blivit fullt frisk.
Mm.
Alltså allting är healed.
Han har ju superserum.
Ja, precis. Så att allting är ju bra igen.
Mm.
Men man börjar se så här att ögonen är insjunkna, kinderna är insjunkna. Mm. Ryggen börjar bli så här knotig och han går lite hukad.
Ja.
Man ser att någonting är fel.
Precis.
Alltså. Så de tar sig dit.
Mm.
Återigen, evakuera inte någon. De bara,
kastar in
allting. Och in kommer Blonsky och han är arg. Han är arg.
Ja.
Han är redo för round 3. Och han är typ 2 sekunder från att bli The Abomination.
Mm.
Så han kommer in där. De arresterar Bruce, men Blonsky stannar kvar tillsammans med han Mr. Blue då.
Mm.
Och säger, men ge mig det du gav Bruce.
Mm.
Och han bara, nej.
Mm-hmm.
Men sedan ger sig för att han blir slagen. Eller hotad med ett vapen. Det brukar jag göra det rätt snyggt.
Precis.
Så Blonsky får den här cocktailen av droger.
Mm-hmm.
Och det har inte samma effekt som Bruce, för det är inte samma strålning. Och han blir då The Abomination.
Mm.
Mitt i den här skolbyggnaden. Mitt på Manhattan, som inte är evakuerad.
Som vanligt.
Och blir The Abomination och börjar... Slå sönder allt.
Ja, men precis.
Having a ball, having a blast.
Precis.
Bruce, som då är arresterad tillsammans med Betty, sitter på ett flygplan över då när Abomination börjar. Och de tror ju först att det är Hulken. Och senare bara, nej, det är inte Hulken, för den här pratar i hela meningar. och Abomination vill då ha Hulken.
Mm.
Så Bruce Banner hoppar ner, hoppas att det inte är så här permanent det drogerna han tog. Nej, vilket inte precis. Är, för Hulken kommer fram.
Ja.
Och Hulken och Abomination har en superfight.
Ja.
Mitt i centrala Manhattan, som inte är evakuerad. Det är en trend.
Ja.
Det är en trend med amerikanska militären i MCU att inte bry sig om civilas liv överhuvudtaget.
Precis.
Jag kommer att ha så kul när vi pratar med Avengersen.
Ja, det ska bli.
Så de har sin fight. De slutar på ett tak. Helikoptern som familjen Ross sitter i, Betty och Director Ross sitter i, blir nedslagen, så Betty dör nästan.
Oh.
Hulken lyckas då rädda henne.
Mm.
Men Abomination kommer bakifrån. Men Hulk gör en Hulk smash!
Ja.
Och lyckas då få ner Abomination och rädda dem.
Ja.
Men han flyr då till slut, så han flyr igen.
Mm.
För Hulken då vill inte bli arresterad. Bruce Banner tror jag hade bara gett upp.
Ja, men
Hulken
precis.
Vill inte bli arresterad i alla fall. Så han lyckas fly Manhattan. Och jag vet inte var han hamnar, men han lyckas fly landet igen då.
Ja, men i Avengersen tror jag. Jo, men det är Avengers. Då vet vi var han tog vägen.
Ja, vad var han i Avengersen?
Han var ju någonstans i, jag tror det var östländerna. Han är någonstans där åt, vet i alla fall.
Han lyckas fly till ett fattigare land i alla fall.
Precis.
Och kan skicka ett brev till Betty så här. och liksom säga att han mår bra. Så jag vill bara säga att Betty Ross lever tekniskt sett fortfarande i MCU. Ja, hon överlever filmen ut.
Det var min nästa fråga. Vad tar hon vägen?
Alltså hon lever ju. Ja. Alltså han är vid liv. De har inte bara anställt henne igen helt enkelt.
För Bruce var väl kär i henne?
Det har de varit ett par alltså. De kysstes vid något tillfälle. Nej, kysstes de? Ja, just det. Precis innan han hoppar ut för att bli Hulken och slåss mot Abomination. Där kysstes de. Så de älskar ju varandra. De är ju väldigt kära.
Ja, jag förstår inte
detta. Och liksom, Betty är den enda personen som liksom kan lugna ner Hulk. Ja. För Hulken älskar ju henne också för att Bruce Banner automatiskt kan...
Ja. De har bytt ut henne mot Natasha då?
De bytte ut henne mot Black Widow. Vilket jag är supersur över. För de hade lätt kunnat bara liksom...
Dra in henne,
för hon är ju biolog.
Ja.
Och vad gör de i Age of Ultron?
Jättemycket om sånt.
Precis. Hon hade lätt kunnat... Hon hade passat in där som en jättefin liten pusselbit. Ja, och ingen tänkte på henne. Men hon är as... Jag tycker hon är ascool.
Ja.
För hon liksom... Hon vet vad hon vill ha. Och hon är supersmart. Och liksom hon är snäll. Och liksom hon är motsatsen till sin pappa.
Ja. Men det där var jättedumt.
Och liksom... Jag tycker hon är bara awesome och jag tycker hon förtjänar att hon ska vara med lite till.
Ja, det tycker jag med. Om de hade en liksom kärlekssaga på gång så är det jättekonstigt att de...
Ja, jag tyckte... Ja, jag får prata om mer om det när vi kommer till Age of Ultron. Men jag har mer saker att prata om i Age of Ultron.
Det är skitbra.
Men bara generellt, jag kollade ju om den. För jag kollade ju på den när jag kollade igenom alla filmerna först. Alltså jag måste bara säga, jag tycker inte om att se om filmer så att jag gör det här ett mirakel.
Nej, inte jag heller.
Men alltså jag tyckte, alltså CGI-en för Hulken, den är rough. Den är lite rough around the edges.
Mm.
Man ser ju att CGI-en har åldrats för att Hulken ser ut som... Han ser ut som han är gjord av leda först och främst.
Mm.
Och man ser att det är Nortons ansikte bara typ utdraget.
Ja.
För att göra liksom Hulkens huvud större.
Ja, men precis.
Och musklerna. Jag tror aldrig jag skulle få se Hulkens hud vibrera. Jag gjorde när han någon gång blev skjuten av en sån här ljudkanon.
Ja.
Och det bara brrrr.
Gud.
Äckligt. Och sedan så, men alltså bara generellt.
Mm.
Jag tyckte om filmen. Men det är kanske bara för att jag tycker om Bruce Banner generellt och Hulken.
Mm.
För att Bruce är en väldigt, väldigt mild person.
Ja.
Han är lite nördig. Han är lite blyg. Han tycker inte om att prata med folk. Han är snäll. Han, liksom, han vill hjälpa folk.
Precis.
Och sedan så har du den här Hulken. Och liksom det, dynamiken mellan de två. Att jag vill inte vara en sån superhjälte. Och Hulken då som bara, smash, angry.
Ja, men precis.
Och liksom bara den dynamiken mellan de två. Jag tror inte den dynamiken var särskilt använd i just den här filmen.
Nej.
Men den kommer ju sedan i Avengers. Verkligen. Och när det kommer vidare in i MCU sen, den dynamiken mellan de två. Och Hulken som är faktiskt egen identitet. För här var det lite mer att det var fokus på Bruce. För han ville ju få bort Hulken och precis. Hulken mer som en angry smash man.
Ja, precis.
En annan sak som jag tyckte de gjorde bra med den här filmen är att de tog in Bruce PTSD. Eller traumatiska flashbacks helt enkelt. Jag vet inte om det är PTSD, jag är inte psykolog. Men för att, och liksom hur påverkad han blir av att han blir skjuten på i typ 6 månader. Liksom bara generellt att han är jagad så länge och liksom hur det liksom påverkar honom. För det återkommer ju flera gånger att han får flashbacks när någonting låter som maskinvapen.
Mm.
Så liksom det låter som maskinvapen och han bara blir livrädd, kastar sig ner liksom och bara,
precis.
Hjälp mig. Mm. Och man bara, nej men gud. Och jag tror inte att det traumat han har över hela den här upplevelsen liksom är utnyttjat sen tillräckligt i resten av MCU.
Nej.
För liksom detta är, för det är någonting de hade kunnat prata om. Det finns många karaktärer jag inte tycker de använt till sin fulla potential.
Nej,
och Hulken är en av dem.
Precis.
För att Bruce Banner är en väldigt tragisk karaktär. Mm. För han är liksom, han är smart. Han har hur många PhDs? Rätt många alltså. Han är liksom, han är klyftig. Han hade typ nästan allt. Han ville bara hjälpa till.
Mm.
Och sedan kommer Ross, ge honom inte tillräckligt med information och han får betala för det.
Precis.
För det här är då hans origin story i MCU, att Ross använder honom och han, och han blev då ett supervapen i Rosses ögon, men egentligen är Hulken ju bara
en rädd liten kille.
En person som är väldigt arg.
Ja.
Rädd och arg.
Ja.
För allt han vet ju att han också är jagad.
Mm, precis.
Och skjuten på. Och allt annat sånt roligt.
Ja, han är bara förvirrad. Han förstår ju inte vad det är som händer.
Liksom, herregud. Stackarn. Varje gång han är ute så blir han ju skjuten på. Det kan inte vara kul heller för honom.
Nej, men lite så. Jag tycker också om den här filmen. Men som likadant som i Iron Man så är det inte min favoritfilm. Och det, men det finns sämre och det finns bättre.
Precis.
Men det är en viktig del i hela, ja, men hela The Infinity Saga. Där får man liksom tillbaka, eller så här, bakgrundsfaktan om Bruce.
Ja, för att det kommer ju inte tillbaka riktigt sen eftersom man inte får en andra film. Inte.
Precis. Så jag tycker man ska se den om man vill liksom veta Bruce sida av historien. För en sak som jag tyckte var lite kul, det här med att de bytte ju faktiskt skådespelare ju. Och i, jag tror det är i Ragnarök, så är han, för då har han ju utvecklats jättemycket som Hulken. Han kan ju kontrollera när han ska liksom turn to the Hulk en dittan och dattan. Och då kan man se på hans bröst att han har ett R på bröstet. Och då kan man undra, var kommer det ifrån? Jo, det kommer från The Incredible Hulk när Abomination trycker en kniv mot hans bröst. Så de har kvar såna små detaljer.
Ja, ja, ja. Vilken scen du menar.
Ja, och den, det tycker jag är så bra att de har kvar alla. De är så duktiga på detaljer. Bara liksom ta bort en sån sak, ta ju bort själva helheten. Utan de måste liksom ha kvar alla de här små grejerna för att helheten ska bevaras, tycker jag.
Precis.
Och det lyckas de med väldigt bra.
En annan sak, sen när jag är klar med att prata om filmen.
Ja.
Ross förstör dagen, nummer 327. Han skapade både Hulken och Abomination.
Ja, just det.
Det är båda, det är hans fel och han bryr sig inte.
Åh, herregud. Men vet vi vad som händer med Abomination i slutet? Vad tar han vägen?
Vi vet faktiskt inte det. Han blir arresterad av Ross då.
Mm.
Han blir kedjad av Hulken och sedan tar Ross hand om honom. Och sedan bara ser vi att Bruce hoppar iväg.
Mm.
Så jag vet faktiskt inte vad...
Nej, så vi har egentligen ingen aning om hur Abomination hamnade i...
Nej, för efterkreditscenen är ju när Ross pratar med Tony Stark.
Ja.
För resten, det glömde jag säga, att i början i intro till den flashback-scenen så visar det att Tony Starks vapen är det som skjuts mot Hulken.
Nej.
Jo.
Alltså Tony, håller du på med? Det är ju inte första gången som man ser det.
Det är inte första gången man ser det. Men, och det vet ju inte Bruce heller. Han vet bara att de skjuter på honom. Men Ross vet ju att Tony Stark har gett honom vapen.
Åh, herregud.
För att döda Hulken, eller få ner Hulken i
alla fall. Åh, herregud. Ja. Nej, men det är bra filmer.
Och det var allting för den här veckan.
Ja.
Två väldigt bra filmer.
Ja, men det fanns ju inte riktigt så mycket att heller diskutera, för att det här är första filmerna.
Ja, och
Spindelnätet har bara börjat.
Vi måste börja någonstans.
Ja, men precis. Men Anna, vad är det vi ska gå igenom nästa vecka?
Jo, det är Iron Man 2.
Oj, ja.
Och första Thor-filmen faktiskt.
Det är lite, ja. Jag tycker, bara för att spoila nästa vecka, jag tycker inte om första Thor-filmen.
Jag kommer inte ihåg första Thor-filmen alls.
Nej, jag
kommer bara ihåg att jag tycker om Darcy och... vad heter hon?
Jane,
tack. Ja, jag vill säga Natalie Portman.
De gör hela filmen.
Carrie.
Ja, nej, jag tycker inte om den. Bara så att folk är medvetna om det, om jag är väldigt hård i den filmen. Jag kommer vara hård i tvåan också. Men i trean så kommer jag vara världens största...
Då har du mjukat ut lite.
Ja, den är så bra. Men vi börjar med Thor 1 då.
Tor 1 börjar vi.
Ja.
Så ni har ni för att se fram emot nästa vecka.
Precis.
Och med det så tackar vi för denna veckan.
Ja, tack så mycket för att ni lyssnat.
Hoppas att ni har tyckt om det ni hört.
Ja, men precis.
Så syns vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!